Det var ikke bare mindre enn 4 år. Det var hvem som helst. Kanskje de hadde det 20 år, kanskje bare 2 måneder. Ikke sant? Ja. Men på gjennomsnitt var det 61% som reverserte diagnosen selv, uten hjelp av en lege, uten å være i en studie.
Hej och välkommen till en ny episod av Lev dig frisk. Mitt namn är Fredrik, jag sitter tillsammans med Justin. Och vi fortsätter vår resa med diabetes och allt om diabetes. Och idag, vi får be en liten undskyldning, idag kommer det bli väldigt mycket forskning. Så vi bara bekräftar det här i den goda forskningen som finns. Men vi ska försöka göra det praktiskt för det. Men för det?
Grunden för det är att det är en prognos av vad en praktisk förväntning vi kan ge det.
Ja, och då är vetenskap det bästa vi kan bruka. Men för det, hur relaterar du till vetenskap?
Ja, som du vet, vi är ju kristna. Så jag har tro, men jag också ser vetenskap som viktig i livet. Och en ting är att vi har bevis när det gäller vetenskap. Vi kan se ting, vi kan testa, experimenta och se, vurdera, var det sant eller inte. Så i mitt liv, jag tror att det är bara en lägg av stolen för mig. Att jag säger, okej, jag kan se världen runt mig, men jag också vet vad jag läser i Bibeln. Men jag vet att det är många påstånd här. Men jag ser massa bevis för Bibeln i forskning. Så det finns en kristen, ja, jag vet inte, jag husker inte namnet, men kristen forskare network. Och de ger massa bevis för storflomen och andra ting som bara styrker tron min. Så det är inte i konflikt i det hela fall för mig.
Nej.
Men vad med dig?
Ja, när det finns ju många vinklar hur man relaterar till forskning. Jag synes forskning är väldigt intressant. Jag skulle själv kunna tänka mig att vara en forskare, därför jag liker att uppdaga vad som är sannhet, vad som stämmer. Men när jag gick på min masterutdannelse och vi gjorde en uppgave där vi skulle se på och gradera vårt tillitsfull är den här forskningen. Så det var en ny uppgave vi fick. Ja. Så blev jag lite skuffad. Därför då var ett av kriterierna att man skulle, skriver man i sitt papper, alltså sin avhandling om forskningen, skriver man att man brukar konvolutter som man inte kan se igenom. Så fick man extra poäng. Jag tänkte, men menar de verkligen det här? Att det är så mycket tull att folk för att förbättra sina resultat i studierna, att de säger att vi använder konvolutter, men sen tar, för det är ju det de säger, att tar de upp det så tittar de, ja men det här var den som vi vill ha i bra gruppen och det här var den som vi vill ha i dåliga gruppen, så kan de fortfarande säga att de har randomiserat med konvolutter, men att de faktiskt har valt och det, varför de hade det som kriterier var för att man såg en signifikant förskäll om det stod eller icke. Så det, och då blev jag lite lej mig, för jag tänkte att de flesta som mig var att de var nyskärrig på hur den fungerar vår värld. Men jag ser att det brukas, och det vet jag mycket mer sen efterkant, att vi har till och med ett avsnitt om det, att forskning brukas ju idag bara för att försälja sin produkt eller för att stödja sin poäng i debatten eller något sånt. Och då försvinner intresset från min sida. Så jag likar forskning väldigt. Jag likar att finna svar väldigt och göra det grundligt. Men det trängs en ärlighet bakom ett sökande. Och det är lite trist att vi har lite grann en, att tyvärr så har ju forskning inte den höga moral som man ska önska, så man kan bara säga gå till forskningen så får vi det bästa svaret, för ibland är det så att forskningen vill vilseleda. Men då till, vi ska försöka ge, som du nämnde, en prognos till dere som är med oss här, om ni undrar, okay, men hur stor sannolikhet kan jag göra något med min diabetes. Så vad för resultat kan vi förvänta oss? Vad säger studier?
Det säger många ting och det är många koncepter vi måste förstå först i vart fall. Varje studie har sitt eget mål. Ja, de önskar att värdera den eller den. Så de designar den och fokuserar på den. Så det är inte att alla studierna är detsamma för diabetes bortsett från en faktor.
Nej.
Så på grund av det är det många spörsmål mitt emellan. Så det är en ting vi må förstå. Att de är forskjelliga, de visar fram forskjelliga ting. En annan fokus, ikke sant? Det nästa kanske handlar om statistik. Det är en koncept här. För vi ska ge en prognos. Det kan vara deprimerande. Eller för annan kan det vara jag trodde det var omöjligt, men nu är det möjligt. Så när det handlar om statistik, man måste förstå att den som gäller dig är din upplevelse 100%. Visst är 99% att man ska dö. Ska du bara säga, men det är vanskligt. Jag ska bara ge upp. Jag ska bara dö. Du kan vara den ena som lever, inte sant? Så det sker ofta faktiskt med föräldrar. När ett barn blir skadat går till sjukhuset och de säger, dessvärre, det är, jag förstår att det är vanskligt, men det är kanske bara 0,5% att sonen din ska överleva. Och de säger, föräldrarna säger, gör allt möjligt. Jag ska ge levern min, jag ska ge blodet mitt. Bara hjälp dem. Och de fortsätter. För nu är det 2 veckor senare eller vad som helst. De säger men det är bara en 0,001% att han kan överleva. Och de säger, ja, du gör allt du kan. Och det bara kommer till slut när läkaren säger, hvis han överlever ska han ha inte en god hjärna, han ska ha vanskeligheter, det är bättre. Och då ge föräldrarna. Men de får en liten procentdel chanse i allt. Det kan vara en av dere, att du är så ivrig. Jag kan vara en i det mindre talet. Men det kan också vara att du blir oversvant. Det är vanskeligt när du hör dessa statistiker. Så bara husk att din upplevelse är 100% din. Och det kan vara vart pröven allikevel.
Det är en väldigt viktig poäng. Och det man hör ju om dem och det är ofta där balansen mellan statistik och så hör man de här mirakelhistorierna som på en måte kan ge vet du, väldigt mycket motivation.
Ja.
Och att kunna ha balans mellan det där, att inte alltså att skönna att det här var den individens erfaring och behöver inte vara relaterat till mig, men att det kan relatera. Alltså mirakel sker än idag.
Och vi hör dessa historier. Jag har upplevt flera av dem själv i livet mitt och patienterna mina, men forskning eller vetenskap säger att det är omöjligt, men det sker likaväl.
Ja.
Och det är din eller deras upplevelse att Gud gjorde det omöjligt för dem. Ikke?
Ja. Så om vi då har de här tankegångarna, det är både att jag kan ha en personlig erfaring, men också att vi kan ha som rättesnor lite gärna, ge lite förväntningar utifrån statistik och forskning. Så med det, om vi då går in och börjar se på de olika studierna, kan du leda oss in i vad har man gjort inom forskningsområdet?
Ja, så när det gäller diabetes, jag tror att den största i de sista åren är med den Counterpoint-studien. Vi har snackat om den för. Men den har någon goda delar och någonting som förklarade ingenting. För exempel, det var bara för de som var nyligen diagnostiserat mindre än 4 år. Och det var bara 11 personer, men det var 100% av dem som blev helbredet eller reverserade diabetes. Men 100% är fantastiskt, men det var bara det. Så det var spörsmålet här. Ja. Gäller det alla? Är det bara de som... För de mistet 15 kilogram
Ja.
Ja, på genomsnitt. Så er det bare de som mister så mye vekk, kan det være med mindre eller annet. Ikke sant? Så ja, det var den første skritt eller steg i den riktige retning. Men da kom, etter den studien kom ut, mange e-post og folk ringte disse som skrev studien, og de bare forklarte, her er min erfaring, her er min erfaring. Så etter et år sannet de disse vitnesbyrdene, de sannet dem sammen, og så med, lagde en annen studie. Og her er resultatene, jeg skal prøve å forklare litt her. Det var 77 personer, de mistet 14,8 kilogram per gjennomsnitt. Og i det hele tatt var det 61% eller annet som reverserte diagnosen.
Så de mistet omtrent like mye vekt som, denne første gruppen?
Men det var ikke bare mindre enn 4 år. Det var hvem som helst. Kanskje de hadde det 20 år, kanskje bare 2 måneder. Ikke sant? Ja. Men på gjennomsnitt var det 61% som reverserte diagnosen selv, uten hjelp av en lege, uten å være i en studie. Så her er tre kategorier på 2 vinkler. 80% av de som mistet 20 kilogram reverserte diagnosen. 63% hvis de...
Så du 80%?
Ja, 80%,
ja, ja.
Hvis de mistet 20 kilogram. Men hvis de mistet mellom 10 og 20, var det 63%. Prosent, ja. Og hvis det er mindre enn 10 kilogram, var det 53% som reverserte diagnosen. Og det er fantastisk å høre. Men på en annen vinkel er det hvor lenge de hadde diagnosen, og det er litt, kanskje litt vanskeligere her. Mindre enn 4 år var det 73%, som er veldig høyt. Men mellom 4 og 8 år var det 56% som reverserte diagnosen. Og så mer enn 8 år var det 43%.
Så tror du i det her med at man pratar år, är det att man har vanskeligere att ställa om efter man har haft diagnosen längre? Eller är det så att att ha diagnosen längre så har man skadat kroppen mer så att det trots att man håller sig till programmet så får man inte lika goda resultat.
Så med så få studier är det vanskligt att svara. Men tanken är de som har det längre har vanskligare att reversera den på grund av kroppen blir skadad.
Ja.
Vi ska se det i en av de andra studierna här. Studierna, inte, här också. Men det är tanken bak, i bakhuvudet. Nästa var att värdera. Så counterpoint var de som var nyligen diagnoserat, mindre än 4 år. Det var att finna ut, gäller det till de som hade längre, hade diagnosen längre. Och så kommer den counterbalance-studierna. Så det var väldigt, den lignade, det var strängt kosthåll, jag tror att det var 800 kalorier per dag. Inte mycket. De hade 30 personer, inte 11. Och här missade på genomsnitt gruppen 15 kilogram också.
Ja.
Så det var detsamma. Det var heldig. Och så hvis de hade en diagnos mindre än 4 år var det 87% som blev kurert. Mellan 4 och 8 var det 60% och mer än 8 år var 21% som representerade diagnosen. Så inte så mycket som de väldigt motiverade som gjorde det själv.
Nej.
Men den ligner,
ja, det är väldigt
resultaten här. Men det såg lite mer. I den 8-plus-gruppen så de 3 grupper.
Ja.
De som reagerade på det samma måte som de andra, det bara blev bättre och inte diabetiker längre. De som blev bättre, men gick tillbaka till diabetesnivå med socker. Och den tredje, även om de miste vekten, ingenting skedde. De var non-responders. Så den första insulinrespons, hvis den har ingen ökning, är det en väldigt dålig
prognose.
Prognose.
Ja.
Så ja, det hjälper oss att förstå att längden med diagnosen var väldigt viktig. Ja. Efter den kom den direkt studien. Och det var med folk som hade diagnosen mindre än 6 år.
Okay.
Men det var intressant här, för det var 5 år efterpå att de följde dem upp och vurderade ting. Så här var det en kriterie att miste 10% av kroppsvikten.
Mm-hmm.
Och hvis de gjorde det, var det 46% som reverserade diagnosen. Och det var bra.
Så alltså, menar du att då 5 år efter studien var färdig?
Nej,
så
hade, I det första året.
Ja.
För de som mistet 10% och mindre än 4 år så var det 46% som
okay. Ja.
Hade remission. Och efter 2 år hade det lite mindre till 36%.
Okay.
Så det var saken var mellan dessa två, mellan första år och andra år var visst de lagt på sig mer vikt eller var det ned fortsatt efter 2 år. Men efter 2 år är 36% fantastiskt när det var omöjligt för.
Mm, ja, ja.
Ja. Så det var en god förväntning att förstå att hvis vi kan fortsätta hålla en lavere kroppsvikt ska den inte bli värre igen. Nej. Det var en ny tanke, för vi visste inte om det var midlertidigt eller skulle vara med dessa bättre sockernivåer.
Ja, det är två saker med det som blir viktigt. Det ena är ju att man ser att det ger långa resultat, men det andra är ju att man ser att det är sådana som då är villiga att fortsätta med det under längre tid också.
Ja.
Så det visar båda sakerna. Så.
Och det var en annan studie, inte en berömt one, men berömt en. Men det är så att 30% reverserade diagnosen efter 5 år. Kanske jag blandat dem tidigare. Mm. Unnskyld, nu är det den som var 5 år.
Mm, mm.
30% som miste 10%, men efter 5 år de som hade diagnosen mindre än 1 år eller mellan 1 och 5 år.
Mm-hmm.
Det var 30% efter 5 år som hade reverserat diagnosen, och så 28 som är nästan detsamma.
Ja, ja.
Så efter 5 år, hvis man har mistet 10%, var det detsamma likväl hvis det var nyligen diagnoserat eller inte.
Mm.
Så det var en god uppmuntrande resultat. Kanske till slut den berömda studien här, den look ahead-studien.
Mm-hmm, mm-hmm.
Och det var inte så strängt. De gjorde det med vilja. De önskade att ha kosthåll som kunde vara länge. Inte så strängt med 800 kalorier. Ikke sant? Så de så här. På genomsnitt var det 5-årsdiagnosen i hela gruppen. De måtte miste 7% av kroppsvikten.
Ja.
Och overall var det 11,5 som reverserte diagnosen. Men det var inte så mycket
Minskning,
tack. Så efter 1 år var det 11,5% som reverserade diagnosen, sammanlignat med bara 2% med den kontrollgruppen.
Mm-hmm.
Så det var väldigt statistically relevant.
Mm.
Men de också följde upp 4 år efter, och 11,5 gick ner till 7,3. Och de sa, vad är grunden här? De undersökte, det var fortsatt, de som höll den nedväkten hade ingen diagnos, men de som lagt på sig mer
kommer tillbaka igen.
Ja, blev diabetiker igen. Så det är en väldigt viktig punkt att huska. Vi ska fortsätta hela livet med Guds hjälp och ta goda vanor och valg så den kan fortsätta att vara bättre. Men när det gäller kroppsvikten eller BMI var det en annan sak.
Hmm.
Det må vi snakke om også.
Ja.
Så husker du, med direkt og counterbalance, på gjennomsnitt var BMI overvektig og med fedme.
Ja.
Men de reverserte diagnosen. Hvorfor det? Hva skjer her?
Ja, nei, det er jo det som jeg tycker er så så spännande som vi har kommit in på lite tidigare, och det är bra att belysa igen här att vi har en sån här tärskel i kroppen som är individuell, och att då kommer vi under den tärskeln, så väger vi 90 och vår normalvikt ska vara 70, så behöver inte att vi kommer ner till 70, utan det är till vår tärskelvikt, för att det är väldigt spännande, därför, och det är väldigt hoppfullt, för det många följer ju när de är väldigt överviktiga att de tänker 20 kilo, det kommer bli väldigt vanskligt, men det, du behöver kanske inte gå ner dem för att reversera din diabetes.
Så det finns många typ 1 diabetiker som är tynn, ja, kan inte mista 20 kilo. Nej. Det är inte möjligt, men det var väldigt, ja, som du sa, hoppfullt att höra. Det är inte avhängig av vår mer kilo, bara vår mer kilo. Men att när jag spiser för mer, så kommer triglyceriderna och fett in i organerna. Och hvis jag kan komma under den här tärskeln, min egen tärskel, även om jag är överviktig eller har fedme, så kan processen stoppa och reversera. Mm. Så på genomsnitt tror jag det var omtrent 3 poäng i BMI-poäng. Mm, så hvis jag var 28, må jag gå ner till 25. Ja. Mm. Miste 3, och så kan processen med diabetes stoppa och reversera. Mm. Det var viktigt att förstå och gav massa hopp till de som var all för stor i kroppen. För jag må miste kanske 30 kilo för jag kan tänka om att reversera denna skjebne, ikke sant? Men det er ikke sant.
Nei.
Så det er veldig oppmuntrende å høre. Så, til slutt, jeg tror at den beste tanken er å forstå at hvis man kan redusere inntekt av kalorier mindre enn en personlig bestemt terskel, så skal bukspyttkjertelen tømme seg for ekstra fett, og så kan den vokse ny celler som kan produsere insulin, og det er reversibel. Mm. Og det må man forstå. Og det er også en forhold med leveren. Leveren reagerer fortere, så det er litt bedre. Men det er insulin i bukspyttkjertelen, ja, som er saken her, hovedsaken. Men det er jo begge to. Det var den twin hypotesen, ikke sant? Ja. Så veldig mulig. Men man må gå under terskelen, og den andre poeng er ikke gå tilbake over den.
Nei.
Fordi etter 5 år kan vi si du er fortsatt sunt og frisk, diabetes er ikke der fortsatt, hvis du har ikke lagt på seg mer vekt. Nå, det er også relativt, unnskyld. Fordi man kan være overvektig med BMI, fordi de er så sterke, fordi muskel er jo tungere.
Viktigst också.
Ja, så det är relativt tungt. Hvis du begynner att öva ha styrketräning, så BMI ska inte reagera på det samma måte som en som bara mister fett. Men poängen här är att det är din egen tärskel och du må bara experimentera. Pröva, gå under tärskeln, se resultaten själv och bli där med Guds hjälp. Inte gå tillbaka till vanskelig vanlig.
Så om vi då tar det väldigt praktiskt, med att vi pratade om den här tärskeln, så om någon sitter och vill göra samma som en i studien här, de tänker där, wow, jag kan göra något med det. Vad skulle du rekommendera att de gör med, hur ska de finna ut sin tärskel? Är det att de går och tar någon blodpröve hos det läge och sen begynner och så går de igen? Eller vad gör de praktiskt för att finna sin tärskel?
Ja. Så den bästa ting är att göra en stor förändring till livet och så bara fortsätta att checka blodsockernivå. Så vi gjorde det i Lisa Center i USA. Vi ska ge dem vegan kosthåll. De börjar gå på en fördelsestur eller flera turer per dag. Och vi bara se på resultaterna, checka blodsockernivå och se vad sker. Och det är många som reagerar på en väldigt god måte. Andra som gör det inte. Vi bara spörjer. Ok, hvordan spiser du? Men jeg var så redd for å være sulten, så jeg overspiser. Ok, men det er forståelig at du har ikke en så god resultat, selv om det var jo mindre. Det var ikke så mye som de ønsket. Ja. Så det er bare å checka, för när sockernivå reagerar på en god måte, det betyder att insulinsensitivitet eller insulinresistens ändrar sig.
Ja.
Och det är en grund av bukspyttkörtelns kapacitet.
Mm. Ja. Nej, så det låter ju väldigt praktiskt. Gör en stor förändring i begynnelsen så man börjar se resultat relativt snabbt och checka det upp så man ser att nu går det rätt riktning.
Men inte daglig. Kanske en ukes bilde och en ukes bilde. Idag är det grejt, imorgon var det dåligt. Nej, det tar 6 dagar eller
något. Ja, så att man ser lite grann snittet vart trenden går. Kämpefint, då har vi väldigt god grund till att veta vad prognos är. Och jag bara anbefaller att tänk glaset halvfullt eller halvtomt. Därför vi vet ju inte om du, även fast du har haft diagnosen för 8 år eller för 10 år eller för 20 år, är den som kan gå mot oddsen. Och för dere som haft diagnosen kortsiktig kan ju tänka att kanske det är värt att göra investeringen nå. Så vi hoppas att det var inspirerande och följ med oss med nästa episode om allt om diabetes. Tack för oss.